Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
En podcast från Aftonbladet.
Det är måndag igen och det är dags för Hockeystudion med mig, Julia Karlsson, och på länk har jag Hans Abrahamsson och Thomas Ros som sig bör. Hur är läget med er, Abris? Hur mår du?
Ja, men det är väl fantastiskt. Man känner sig lite sådär. Det är ju ett race här första 18 omgångarna först, eller vad det blir, 16, 17, 18 omgångarna fram till första landslagsuppehållet. Så att man känner väl att man har varit torktumlan lite grann.
Och du, Ros?
Ja, men jag har suttit och kollat på TV-pucken väldigt mycket helgen och småler när jag ser glädjen och tycker att det är väldigt trevligt att ha SVT på och kolla på de här småmatcherna. Sen hoppas jag ju alltid att de som inte vinner, eller de som inte ens kommer med, eller de som tycker att de känns utanför, eller de som inte fick spela så mycket, att de ändå, ja, kan orka hålla i och att det inte blir för viktigt allting. Jag har ju läst bränningsreportage här om utgallrade, och man blir ju ledsen när föräldrar gråter och barn försöker trösta sina föräldrar på, liksom, ja, på grund av att barnet inte kommer med hit och dit. Det är synd att det blir så mycket allvar, men jag har i alla fall njutit av TV-pucksglädje i helgen.
Får väl passa på att säga grattis till Norrbotten också, va? Första segern sedan 1985. Det var ju på våran TV-pucksålder, Roste, som Norrbotten vann senast.
Ja. Och vem var ju stod i båset? Stod ju vår polare Per Ledin då, och han sände live, tror jag, på Instagram hela gårdagskvällen. Så jag satt och följde bussresan där från Umeå upp till Luleå, och det var mycket Nocco. Och det var mycket We Are The Champions, och det var bara överkroppar. Och det var sån underbar glädje, var det.
Ja, det är fint. Vi ska passa på idag, tänkte jag. Vi lämnar TV-pucken där och går över till SHL. Jag tänkte vi ska passa på att köra en liten lag för lag. En summering av första tredjedelen, som du så fint kallade det, Abris. Nu inför uppehållet så kan det vara kul att gå igenom alla lag och se vad som händer, vad som är status och vad som kommer, vad era förväntningar är framåt, tänker jag.
Det är ju helt rätt läge för det, för nu är det alltså ett uppehåll på hiskliga eller hemska 12 dagar. Jag förstår inte riktigt hur man ska klara av det här. Du kanske kan hjälpa till, Julia. Hur gör man för att överleva 12 dagar utan det bästa som finns?
Du får väl kolla på Tre Kronor.
Ja, fast jag vet inte. Jag hade väl haft SHL-tempo. Jag hade väl haft mycket. Det är så trist att det bara tar slut nu och så här länge också.
Ja, men jag tänker att det är väl tid för alla att ladda om lite grann. Att man kan komma tillbaka med ny energi.
Långa promenader, B-vitamin, kaffe. Är det hjälpen, eller?
Ja, vi kan säga så. Vi ska försöka hinna med allihopa, så jag tänker att vi börjar starkt. Vi utgår från poängsnittstabellen. Och inte, i och med att det är så haltande, så kör vi poängsnittstabellen. Och så tänker jag att vi kör upp från och ner, helt enkelt. Så vi börjar med Växjö. De hade en otroligt stark vecka förra veckan. Jag vet inte vem av er som vill hugga först här nu. Men
ja, men jag hugger gärna först, för jag tror jag har liksom en cirkel som sluts ganska bra där på laget. Jag såg dem för, jag tror, 2 veckor sedan. De mötte Malmö på hemmaplan, förlorade, om det var på sadden eller straffar. Västerholm avgjorde för Malmö. Och då sågade Jörgen Jönsson sina sex toppforwards på presskonferensen efteråt, och det var irriterat i Växjö. Sen dess har de liksom kommit tillbaka, studsat upp. Jag såg dem i lördags. Det är ett lag som det är väldigt svårt att skapa bra målchanser på. De är väldigt tajta bakåt och har ett vasst powerplay där. Jag tänker Joel Persson har både förmågan att skjuta och lägga de avgörande passningarna. Det blir ett väldigt svårslaget lag i vinter. Man får ingenting gratis. Sen har de lyckats väldigt mycket bra med Larmi. Han är en av SHLs bästa målvakter.
Ja, och vad när Växjö är bra, vad brukar hända då, Thomas Roos?
Ja, då brukar de ju gå hela vägen, kan jag väl gissa på att du tänker att det är lite fågel eller fisk med det där laget. Jag är fascinerad över hur svårt det är att få bra målchanser mot dem, hur de har satt försvarsspelet enormt skickligt. Jag vet inte om det är Jörgen eller om det är Ram eller vem som har satt det där, men det är bra ramar, så kan man säga i alla fall, för att vara lite fnissig.
Ja, men det är också så typiskt med Växjö, när man är bra så har man ju också det där täta, tajta försvarsspelet, målvakterna får chansen att vara riktigt bra. Växjö åker aldrig ut i semifinal till exempel. Antingen så åker man ut tidigt eller så vinner man guld. Det är liksom de, man förlorar aldrig finaler heller. Så att det är, och nu är de så där löjligt äckligt bra igen.
Men det sjuka är att de har ju ingen superförsta kedja. Och om man kollar på interna poängligan så är det alltså topp 5 i den är 4 backar. Och då undrar man, är det bra eller att nej, men det är inte hållbart.
Nej, men jag tror när Växjö hittar sitt sätt att spela och när de har den här bra backsidan, jag vet att de väldigt gärna vill ha en bra backsida, för att det då det fungerar. Det var väl liksom den viktigaste omorganisationen man gjorde inför förra guldet, och att man förstärkte backsidan. Nu har man ju liksom gjort det igen här med Cooper in, Bengtsson in och till en redan starka namn som fanns där med Koivist och Joel Persson, har det här med Aktell som vi får gratulera till landslagsplatsen. Så att jag tror inte att det stör dem speciellt mycket, utan de vill nog ha produktion från sina högbetalda och skickliga backar. Så att Växjö blir läskiga, och jag tror så här, när Evertsson också, ska vi se om jag klarar den här också, Thomas, när Evertsson känner att han har vittring på guldet, vad brukar han göra då under säsongen?
Ja, men han vrider och vänder och petar bort något och trycker in något och så vidare. Han sitter ju inte nöjd och jäser och petar in sig kakor, utan han finslipar ju det här bygget, och man blir kanske, ibland blir man kanske lite förvånad vad han gör och varför han gör, men han är ju en väldigt duktig lagbyggare.
Han känner guldvittring här också, och jag är inte ett dugg förvånad om han för att få ännu starkare guldvittring petar in en eller två toppnamn här fram till 15 februari.
Tror ni det står sig? Tror ni att de kommer ta hem det?
Jag är tippa Färjestad, så jag håller fast vid det.
Växjö kommer vara med. Jag blev väldigt imponerad av dem i lördags. Det var en anstormning från motståndaren Leksand, men de höll ut och de tog en skicklig och intelligent seger.
Om vi använder det som en lite segue in till Färjestad då, för de ligger ju på andra plats här i tabellen. Vi hyllade ju dem ganska mycket förra veckan, men Abris, vad är det som funkar för Färjestad just nu?
Nej, men det är ju just det här som kanske man har varit tveksam till Färjestad. Så vi har varit kritiskt till Färjestad tidigare. Just den här höga lägsta nivån. Att man oavsett hur tuff bortamatch det är, hur mycket skador man än har, hur tufft schemat än med COL och så vidare, så är man där och vinner matcher ändå med udda målet ofta, och liksom är väldigt, väldigt svårslagna. Och jag tycker Thomas Mittell har gjort det. Alltså, man har varit ju hyllad i våras där med guldet och så, men sett till det laget man har i år med 4-5 allsvenska nyförvärv, många skador, tappade tunga namn som Jesse Virtanen, Rydal, Delaros, så tycker jag nästan den här hösten är snudd på, ja, den är lika stark skulle jag säga, minst.
Sen är det ju om det kanske är det roligaste laget att kolla på grund av alla sina profiler med vindsnabba Nygård, med Lennström då, som tyvärr är skadad nu. Vi har Ejdsell som liksom antingen så dribblar han förbi motståndaren eller så kör han över motståndaren, och Lillis Nilsson som kan slå de här magiska passningarna. Det är ett jätteroligt lag att se och det händer alltid grejer. Jag vet inte om ni såg lördagens match här mot HV, men de lyckas ju vända där och inför ett kokande Husqvarnagarden så tar de 3 poäng. Det är ju ett rivalmöte där. Och åka ner dit och bara ta de här extra poängen, va? Det är jäkligt starkt gjort.
Var det förtjänt, extra poängen, att den gick till Färjestad?
Nej, det kan vi inte riktigt. Jag tyckte synd om HV gjorde jag, men det är så klassiskt. Vi kommer väl prata om HV senare. Det är alltid sådär, när det grinar och blåser emot, ja, men då blir det sådär. Och precis på en lördagkväll mot Färjestad, så till slut så torskar man. Man torskade ju på fulltid, ska vi vara tydliga och berätta också. Färjestad gjorde 2 mål i sista perioden. Det är så typiskt när det går emot, och Färjestad har liksom lite medflyt, och trots att de har lite skador nu, de väntar ju på Wikstrand och Lennström ska in och så vidare, så att de har ju också, det finns ju mer att ta av i det där laget.
Man kan säga också med Färjestad och Växjö är ju att de är väldigt starka borta, och det brukar ju också vara topplags signum att man har ett spel som funkar även på borta is. Och det är inte bara inför en hemma, kokande hemmaarena som man klarar att gå ut och leverera, utan man gör även de här, tar även de här segrarna på bortaplan i vardagslunken.
Något mer ni vill tillägga om topp 2?
Nej, men jag tycker de är väldigt strukturerade båda två. Jag tycker de är smart byggda. Framförallt så spelar de smart. Det är ingen tillfällighet alls att de två lagen ligger där uppe där de ligger. Och jag blir jätteförvånad om de inte är topp 3, topp 4 när serien är färdig. Minst.
Vi hoppar vidare ner till tredje plats i poängsnittstabellen. För där har vi nämligen där det börjar ändras lite från normala tabellen, vad man ska säga. Där har vi Leksand.
Precis, ja. De har varit skadedrabbade. Den här säsongen har inletts ungefär lika som förra säsongen. Sedan från novemberuppehållet och fram till omgång 52 var de faktiskt SHL:s sämsta lag. Så att Leksands största utmaning nu, det är att få ihop det här spelet och fortsätta trenden. Det finns ju en del saker som talar för det. Framförallt så var de ju extremt skadedrabbade på backsidan under förra säsongen. Nu har man ju då breddat försvaret, så att det borde inte bli ett problem. Och man har också tänkt till lite på, de har ju många utländska spelare i laget, och då har man satt lite krav på deras sommarträning, och det gör att man kanske är bättre förberedd den här säsongen. Så att jag tycker mycket talar för att Leksand kommer komma topp 6 den här säsongen, jämfört med kanske hur vi såg ut för ett år sedan.
Ja, alltså tittar man forwardsmässigt så är det väl ligans bästa lag, skulle jag säga. Alltså rent skillsmässigt. De har ju ett grymt powerhouse där när alla är friska. Deras tre första kedjor då kommer ju vara i stort sett första kedjor för många andra lag. Så att jag tycker att det är seriens mest skickligaste lag. Men sen är ju tveksam på lite grann hur man får ihop det och hur hårt man är beredd att jobba och så vidare då för att vara ett absolut topplag, och inte minst att gå långt i slutspelet, för att talangen och skickligheten finns ju där. Sen vet jag inte, Thomas har ju sett dem mer än mig, men powerplay på sistone, jag vet inte om jag hittade ett mål på de 10 senaste matcherna. Kan det verkligen stämma att det är så dåligt, eller?
Ja, men jag ska berätta ännu mer om det. Det var ju det som jag vill plocka fram här. På bortaplan har ju Leksand varit okej i powerplay. På hemmaplan, på hela säsongen, 9 matcher. Man har haft 23 tillfällen i powerplay i Tegera Arena och inte gjort ett enda mål. Och i det här, med det här laget, Carter Camper, Rivik, Heinemann har ju inte gjort...
Rohoma, Quinn.
Ja, Rohoma, Carter Camper, Justin Claus, Ashton Carter. Vi har Kato på backen, Alsing på backen. Man har inte lyckats göra ett enda mål på hemmais i powerplay på hela säsongen. Jag hade ju älskat att domarna.se fanns kvar fortfarande, men jag skulle vilja kolla den här statistiken. Ja, i min bok, bara lite så här snabbt, så jag vet inte om det kan ha skett. För att på hemmaplan så får man lite mer powerplay, man känns lite mer trygg, man känner sargen, man känner isen. Det är ju där man tränar powerplay, på den här liksom ytan, och ändå får man inte ihop det. Det är för mig det mest otroliga jag har sett den här säsongen. Sen kan man ju också säga att det finns en uppsida i det hela. Att, ja, men över tid, som du brukar säga, Abris, över en hel säsong så kommer man hamna på över kanske 20% eller runt 20% i powerplay. Och då kommer ju målen ramla in, och då kanske hade man slagit Växjö i lördags. Men det är väldigt speciellt, för jag satt ju och räknade på det här och hade tänkt att vinkla på det. Och sådär. Men 23 powerplay på hemmais, 9 matcher utan ett mål. Det är magiskt. Eller fascinerande hur puckuslingen inte kan gå in.
Nej, och som så skickliga spelare. Det är ju en sak om man hade haft ett lite trubbigt lag och liksom varit bottenlag och sådär. Men det gör ju det ännu mer anmärkningsvärt. Och det är klart, ligga trea i snitttabellen ska vi säga, och ha ett så dåligt powerplay. Det finns ju definitivt sparkapital där, och när man har de skickliga spelarna så är det väl bara en tidsfråga innan det lossnar. Jag tror man ligger på
de har ju lite för många speldoser. Det är lite för mycket flippmackor. Det blir liksom inte så rakt. Liksom. Det är väl ett problem.
Om det skulle lossna riktigt ordentligt, hur bra skulle de kunna bli?
Ja, men de har ju en jätteuppsida, och när vi spelar in det här så har ju precis då, på grund av tidsskillnaden, San Jose Barracudas match färdigspelats här i Farmaligan. Och återigen så då är Max Verino, fjolårets säsongens målkung, petad utanför laget. Det vill säga att det är 12 forwards i San Jose's organisationsfarmalag som är rankad före Max just nu. Och det här innebär ju att det är extremt stora chanser att Max Verino dyker upp i Leksand inom kort.
Vad ska de göra av alla? De får börja och göra sig av med någon snart då, i så fall. För det kommer bli trångt där.
Och det gäller att satsa rätt för Björn Hellkvist. Vilka 9 forwards kan han satsa på? Krigarkedjan där med Karlsson och Knuts är väl givet i en fjärde kedja då.
Vem hade han gjort sig av med, tror ni, i så fall?
Jag tror att just nu så John Kinwill ligger nog lite pyrt till och kanske blir utlånad. Samtidigt så skador sker ju under säsong. Nu har ju inte Leksand Champions Hockey League, men man måste ju ha ett brett lag. Men jag har svårt att se att många av de här stjärnorna ska få sitta på läktaren. Jag tror inte man accepterar det, eller vill det, eller orkar det.
Nej,
och även om man får med dem i laguppställningen så blir det ju väldigt trångt av vilka som får spela. Får mycket istid och framförallt spela powerplay och sånt här. Så att det kommer ju vara. Men samtidigt känns det inte som pengar är något större problem där uppe heller. Så de kanske har råd att behålla det de har och verkligen gå för guldet då. Men det kommer ju handla, Leksand kommer ju handla mycket om hur de får ihop det som lag. Och hur hårt de är beredda att jobba och hitta den här strukturen som Växjö och Färjestad. Och som kommer krävas för att vinna, för att gå hela vägen. Men som sagt, potentialen finns där att vara bäst.
Vi går raskt vidare till nummer 4 i den här poängsnitttabellen, för där hittar vi Timrå. ett av mina typ mest spännande lag under den här säsongen, tycker jag ändå. Vad säger vi om Timrå, Abris?
Det är väl den största överraskningen skulle jag vilja säga hittills. Att den största positiva överraskningen hittills är ju Timrå. Och det är ju inte minst hur de har fått ihop försvarsspelet, tycker jag, som var väl den stora frågan inför säsongen. Skulle backsidan hålla, skulle målvaktssidan hålla, och Timrå är väl... Ja, efter outstandinga Luleå så är de väl, och Växjö så är det väl Timrå som har släppt in minst mål. Om man räknar snitt i alla fall. De har ju spelat 17 matcher. Så att det har verkligen imponerat. Sen har de ju väldigt skickliga spelare framåt. Jag tycker att de till stora delar också har levererat. Inte minst Anton Lander, som har varit den här härföraren, den här ledaren som vi trodde, hoppades och såg framför oss då inför säsongen. Så att Timrå har fått ihop det bra. Fick de fråga i panelen här om Timrå skulle kunna vara topp 6 i våran SHL-panel. Och hade jag fått den frågan inför säsongen så hade jag sagt nej direkt. Nu är jag mer så här att ja, alltså den strukturen och det försvarsspelare de har, så kan de i alla fall vara med och hugga där någonstans runt 6:e, 7:e, 8:e plats. Det tror jag i tabellen.
Har ju en väldigt bra svit på slutet här där de visar sig svårslagna, åker ner till Malmö, vinner med 3-2, och ja, men de har ju bevisat nu att de kommer inte behöva hamna i kval. De har gjort sådana värvningar och Kimmo Kappen, den nya sportchefen där, som många tyckte gjorde en hål i huvudgrej när man valde att skicka Joe LaLeggia då, den back som har mest istid. Det har ju visat sig att det vi kanske, eller det många inte såg, det var att det fanns någonting problem med honom i kanske egen zon och så vidare. Och när man vred till det så blev laget ännu bättre. Det är för mig väldigt skickligt att kunna göra den. För det är en väldigt tuff förändring att göra mot fansen.
Mm. Det kanske säger lite grann om vilket lag Timrå vill vara. För Laleggia är ju en väldigt skicklig offensiv spelare. Men han har ju brister i egen zon och kan vara lite slarvig och lite sådär ibland. Och det kanske var en tydlig markering också vilket lag. För jag trodde nog mer att Timrå skulle vara ett lite så här varannan dags lag. Skickligt i powerplay de dagar det stämmer. Så när stjärnorna är på rätt humör så kommer de att vinna matchen. Men de har verkligen blivit det här svårslagna laget som du var inne på, Thomas. Där man liksom, det är inte så flashigt och sådär. Men man är med i alla matcherna. Man är stark på bortaplan. Man vinner de där. Lite det där vi pratade om med Färjestad och Växjö. Det är lite... Timrå är lite Färjestad Växjö light kan man säga. Och det tycker jag är... Ja, kanske det mest imponerande och överraskande under den här hösten.
Disciplinerat lag också. Man äter de lag som tar minst antal 2-minutersutvisningar. Och det brukar ju också vara bra över tid i SHL.
Sen tror jag Kapparen behöver få in en back till. Det känns som de har haft maximal flyt där också med skador och sådär. Så att jag tror att de behöver nog bredda där definitivt på backsidan. Men det är ju övertygad också om att man är ute och tittar på.
Ja, det finns väldigt få spelare på marknaden. Jag pratade med några agenter här i helgen och jag trodde att många från Nordamerika skulle liksom välja att ja, när man inte får plats i AHL eller East Coast eller någonting sånt där. Men pandemin har gjort att många har respekt för att byta världsdel. Det vill säga att man tycker att det är lite oroligt i världen så att man väljer att hålla hemma. Sen har lönerna i farmalagen eller farmaligorna ökat. Och det gör ju att det kanske inte är lika attraktivt att åka över till Europa. Så jag tror inte att den här gottepåsen med nya spelare kommer vara så gigantisk, intressant och häftig den här säsongen.
Nej, det spekuleras ju en back som Olli Jolevi har ju spekulerat i att han är på väg till SHL. Och så där. Han gnuggar ju på i San Diego Gulls där fortfarande, så vi får se.
Ja, och kolla hans poängsnitt, så han öser ju in poäng också. Och då tycker nog han att det är lite småtrevligt att vara där borta.
Han har gjort 4 poäng på 5 matcher. Så att det är väl det, ja, ja. Är ju, håller han det snittet så kommer det att gå. Kommer han att landa högt och kanske även få chansen i, vad tjänar han? $175,000 va, i farmen. Så blir det 2 miljoner eller något sånt. Ja.
Jag kan ta upp här och se vad han har för något.
Jag tror
han har precis.
Ja, vi får se om det är en... Kimmo Kappanen har väl företrätt Jolevi. Han var ju agent innan han blev sportchef i Timrå.
Och Vancouver har ju inlett den här säsongen lite sådär, så vi får väl se hur det blir, om han får nu kanske inte han tillhör Vancouver längre.
Anaheim.
Jag vet inte. Anaheim. Är det Anaheim till med? Ja. Ja, de har väl inte heller inlett säsongen så bra, så att då finns det ju chanser där.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi går vidare till på delad femteplats här i poängsnittstabellen, så har vi Skellefteå och Örebro. Jag tänker vi börjar med Skellefteå. Där har vi också varit lite, det har varit lite frågetecken kring truppen där ganska länge också, som vi har diskuterat. Ros, vill du hoppa på Skellefteå?
Ja, men alltså Skellefteå var ju, de hade ju en helt otrolig svit här, de inte vann en match. Nu har de ju studsat tillbaka och på de 5 senaste har de 4 segrar, 15 mål, 8 poäng och är liksom hetast i ligan i tillsammans med Växjö just nu. Oskarshamn har gjort det bra också. Och det är ju det här, så här det kommer vara hela den här säsongen, att får man en bra trend så vips så studsar man upp. Vi pratade om Örebro för en vecka sedan, då var de serieledare. Nu har de sjunkit ner ganska rejält i tabellen, i alla fall snitttabellen då. Så att det kommer vara jämnt väldigt länge, och Skellefteå jagar ju spelare precis som många, många klubbar gör, men när alla, när de fått de skador tillbaka, så bevisar de ändå att de är ett bra lag. De åker ner till Göteborg. Nu är ju Frölunda kanske liksom ett speciellt lag att möta på hemmaplan, för att de verkar ju liksom ha dålig form och fansen är missnöjda och så vidare. Men åka ner till Göteborg och vinna med 4-1, det är ju kvalitet för mig.
Skellefteå är väl tillsammans med Leksand kanske det mest offensivt skickliga laget, skulle jag säga. Det var väl så också att Skellefteå kände man ju nästan i inledningen att oj, de är på väg att bara sticka i tabelltoppen här nu. Och så gick Jocke Lindström sönder, Oskar Möllers familj väntade barn, och så var det 6 raka torsk, och sen kommer Möller och Lindström tillbaka, och så rullar maskineriet igång igen och sådär. Så att de är väl kraftigt på väg uppåt om de får behålla alla spelarna hela och friska. Det är ju lite samma problem där, det är som Thomas var inne på, att de behöver också bredda sin trupp lite grann. För det vart ju väldigt tydligt att de är tunna offensivt när två spelare försvinner och nästan allt rasar ihop. Så att de behöver förstärka, men det händer ju mycket när Skellefteå spelar. De skapar mycket, de gör många mål, de är effektiva i de har den här, de är HVs motsats. De skapar mycket lägen in i sektorn, och de är dessutom effektiva. Det är en ganska bra kombination om du skapar mycket chanser och dessutom är duktig på att förvalta dem. Så då blir det mycket mål.
Mm. Sen har vi Jonathan Pudas då, som hittills, han är ju back och leder hela poängligan i SHL. Och fortsätter den här poängtrenden kommer han göra 66 poäng. Det är ju helt otroligt för en back. Sen, det håller ju inte is över tid det här, men hittills har han ju varit helt outstanding. Nu kan jag väl hoppas att många Skellefteåbor håller med tummarna här att han inte blir skadad i Karjala Tournament. Men det går ju väldigt snabbt, för att det var ju bara någon vecka sedan som Skellefteå-fansen tyckte att man ska skicka Robban Olsson till Stockholm, att det var ingen idé att ha han kvar i Skellefteå. Men nu är det annorlunda igen.
Om vi går vidare till Örebro då, som ligger på samma poängsnitt här. De har ju, som vi precis sa, de låg ju längst upp ett ganska bra tag i ordinarie tabellen, men har halkat ner där också. Hur ser utsikterna eller framtiden ut för Örebro?
Nej, men vi var väl inne på det i förra avsnittet där, att det är väl det lag som har överpresterat mest under hösten, och framförallt då när de ledde tabellen. Nu var det väl förluster uppe i norr där mot Skellefteå och Luleå, va? Och jag tror ju att Örebros varken spel eller statistik talade ju för att man skulle vara liksom ett topp tre lag, och det tror jag inte man kommer att vara heller. Däremot så har man ju gjort det förbaskat bra, som ligger delad femte plats då i snitttabellen. Det tror jag man är mer än nöjd med. Nu är det ju tufft, nu fick man Emil Larsson skadad här uppe i Luleå. Man har Petrus Palme på en frysbox med 34 minusgrader i ungefär. Jag såg att Niklas Eriksson hade uttalat sig i någon intervju efter den senaste matchen mot Luleå, och spela Palme mer i Örebro blir jag jätteförvånad, måste jag säga, under Niklas Erikssons ledning i alla fall. Och på tal om tunna trupper, Örebro har ju en tunn trupp, och tar du bort de två tilltänkta toppspelarna där med Larsson, vi vet ju inte riktigt hur länge han är borta, men en knäskada kändes ju inte jättepositivt sådär. Så de behöver ju hitta spelare här under uppehållet. Och det var väl, Niklas Eriksson brukar inte vara ute och gapa om nyförvärv och så, men han var ganska tydlig med att de måste få in spelare nu för att kunna hålla positionerna. Det går fort neråt också om man börjar förlora matcher och ha en skadefylld trupp. Det är ju Skellefteå ett bra bevis på, om inte annat.
Sen har du ju två saker som är jätteintressanta med Örebro. Och det här gäller ju att man löser det i, vad heter det, omklädningsrummet. Det är att man har ju kontrakt med Niklas Eriksson, huvudtränaren, som går ut vid in i november nu. Man har inte förlängt det ännu, så att där är det ju, det finns ju någonting som sker där i klubbledningen. Det vill säga, har man inte förtroende för Niklas? De har varit det lag som legat topp av SHL längst hela säsongen. Och man har utgående kontrakt med lagkaptenen som, jag vill inte säga att han shoppas runt, men han är väldigt attraktiv på marknaden för nästa år. Och det här är ju speciellt att hantera. Hur gör man det? Ja, det är vi just nu, men hur får man ihop det och orkas knyta ihop säcken att alla drar åt samma håll när både tränaren och lagkaptenen kanske är på väg bort?
Det är klart att det där är ju, det är väl anmärkningsvärt på ett sätt. ja, alltså senast i november här bör man ju ha klart med dem, med när du har både huvudtränaren och lagkaptenen, så är det klart att det sprider ju en oro i gruppen. Det är ju inget snack om det. Så att där börjar man ju ta ett beslut. Det är väl även utgående på sportchefen Niklas Johansson, som inte är helt ute och cyklar. Så att det är ju ytterligare en nyckelperson då, eller en nyckelroll har han i alla fall, som sitter med utgående kontrakt där. Så att de har väl lite grann att ta tag i, och dessutom då, som jag var inne på, stärka upp truppen här och hitta en lösning med Palmu, om det blir ett utköp nu eller hur man kommer att göra. Men då behöver man ju in spelare också. Mm.
Han har ju kontrakt ett år till också, ska vi veta, så att det blir ett dyrt utköp, eller väldigt speciellt utköp också så här tidigt. Man tar in en stjärna som öste in poäng i Jukurit, och sen så bara man bara ger upp inom nästan en månad liksom. Det är väldigt ovanligt.
Vi hoppar vidare till Luleå, som ligger på en sjunde plats i tabellen. Vem vill börja där?
Ja, men jag kan väl tycka att Luleå är en lite besvikelse den säsongen. Visserligen så har man ju tappat Omark, och det är ju ett tufft tapp då. Sen har det varit mycket snack och tjafs runt Luleå. Jag tänker på Kinnemin och sådär. Jag vet inte om det har stört laget riktigt, men tycker inte riktigt att jag känner igen. Alltså, Luleå har alltid för mig varit det här svårslagna laget som det känns som att lagen hatar att åka upp och möta Luleå nu. Så den känslan har jag inte fått den här säsongen. Sen har ju powerplay inte fungerat bra. Man är ju näst sämst i ligan där. Och har ju faktiskt gjort minst mål då. Man har ju inte fått lika många. Leksand har gjort färre mål. 5 mål. Men Luleå har gjort 7 mål i powerplay. Och där var ju säkert Omark jätteviktig i den här spelformen. Att slå den här avgörande passningen.
Ja, nej, jag såg också, jag tror Luleå, vad hade man? Nej, man har gjort 0 mål på de 7 senaste i powerplay. Så att det är ju klart att det är ju ett jätteproblem. Man gör ju väldigt få mål överhuvudtaget. Jag tror att det är HV bara som har gjort färre mål än vad Luleå har gjort. Så att man har ju, som förväntat, problem att göra. Man tappade Andreasson och Omark och även Leppester då, som var med och bidrog väldigt mycket, producerade en hel del, inte minst i slutspelet. Så att det är klart att det är där man har haft frågetecken runt Luleå, är ju hur offensiven kommer att vara, hur kommer powerplay att vara. Och det är väl, på tal om att förstärka och sådär, det är väl klart att ska Luleå vara ett rejält hot för att vinna ett guld, så måste ju den här truppen spetsas till. Det tycker jag inte ens man behöver snacka om. Och sen har det ju varit, som Thomas inne på, mycket störningsmoment, inte minst Isak Brännström-affären där det tog ju en del energi. Sen fick man ju en jättebra period efter det och vann rätt mycket matcher. Men totalt sett så har det varit för mycket upp och ner och för oeffektivt, ineffektivt heter det, va?
Mm. Man är ju det lag tillsammans med HV71 i SHL som har sämst skottprocent, det vill säga att man måste skjuta väldigt många skott för att få mål. Och det handlar ju i min bok om en skicklighet, det vill säga att man har inte tillräckligt skickliga forwards för att göra mål.
Nej, det är ju en kombination, ska jag säga. Dels måste du ju ha en hel del lägen, och sen behöver du ju, eller i alla fall en ganska mycket lägen. Det känns ju som att Luleå inte... HV skapar ju väldigt lite och har ju dålig effektivitet. Och det är lite lika med Luleå också. Att man behöver ju skapa ännu lite mer. Va? Plus att man, men framförallt med Luleå, att man skärper till effektiviteten. Men det är ju också, det håller med dig Thomas. Du behöver ju ha en viss skicklighet där för att göra dem. Det är ju inte så att Växjö har något tok höga siffror när det gäller liksom farliga chanser. Inte Timrå heller för den delen. Men de har skickliga spelare som sätter dit dem. Så att det gör skillnad.
Du ska veta också att man har ju Joel Lassenanti som storspelare. Han har spelat han har deltagit i 16 av Luleås 17 matcher. Det är ju också ett helt otroligt facit. Det vill säga, om han skulle gå sönder så undrar jag vad som sker. Men utan hans storspel så undrar man ju hur det har sett ut.
Sen är det väl det till Luleås fördel som man alltid har varit bra på. Så man släpper ju till otroligt lite. Jag var inne och tittade liksom på hur mycket man släpper till egen i skottsektorn där, och där är man ju outstanding i serien på att släppa till lite. Så att Lassinantti får ju bra hjälp också, plus att han är en vass målvakt. Så defensiven sitter ju där, det är inget större problem. Det är ju framåt som det måste börja hända lite mer. Det blir väldigt jobbigt när man hela tiden gör 2-3 mål per match och vinna matcher. Det behöver ju få igång en bättre produktion, och där tror jag nog att man behöver lite hjälp utifrån faktiskt om man ska få snurr på det. Jag är inte helt säker på att det här laget som man har just nu kommer att lösa hela knuten själv.
Vi går vidare och rundar av topp 8 med Frölunda som är på 8:e placering både i poängsnittstabellen och i vanliga tabellen. Jag vet inte, jag får typ lite känslan av att det känns som att det typ stormar eller lite fel ord, är lite för stort, men att det alltid är lite liksom, vad händer i Frölunda just nu?
Frölunda är ju ett av de här fokuslagen som finns, om man kan säga det, i alltså som många bryr sig om. De har många supportrar, många som tycker om dem. De har också många som tycker att det är roligt när det går dåligt för dem. Det är liksom stora, mäktiga Frölunda med Joel Lundqvist med sin karisma och Roger Rönnberg med sin attityd och färgnyanser i ansiktet. Det är ju ett lag som berör så oerhört mycket. Och Ryan Lash har ju varit omskriven, men kollar man ändå, han har gjort 14 poäng. De har inte kanske lyckats med Greco. De valde att skicka Radan Lench till HV71. Lagkaptenen går ut och säger att man måste få in Louis Eriksson i laget. Det är väldigt spännande att följa Frölunda, vad som sker. Och det pratas för mig om att man vill ha ett tränarbyte i laget. Jag tror ju inte att det kommer ske, men det ska bli väldigt intressant att se vad som händer och sker runt Frölunda den här säsongen. För det, just nu så kan de inte vara nöjda med vad som sker. Man har vunnit 8 av 18 matcher och släppt in 52 mål. Och då tror väl jag var en av dem som tyckte att Frölunda hade ett av SHLs bästa målvaktspar. Men det finns lite att jobba med där nere.
Det som är anmärkningsvärt med Frölunda är också att man har ju spelat 12 av de här 18 matcherna på hemmaplan och bara vunnit 5 av dem. Så att, och normalt sett så vinner ju lag mer på hemmaplan, det är ingen snack om det. Så att de har ju ganska tufft program framför sig också med väldigt mycket bortamatcher, och det är oroväckande att man normalt sett brukar vara hemma starkt, inte kan vinna fler matcher i Skandinavien än man har gjort den här hösten. Jag får ju liksom ingen riktig puls av Frölunda. Jag tycker det ser likadant ut. Jag har sett likadant ut de senaste 3-4 åren. Jag tycker det är som en sån skiva som man hackar upp sig. Man skapar en del, man skjuter en del, man är dålig på att ta betalt, man blir straffad med någon mål bakåt och så riktigt så har man en tendens att falla ihop när man inte gör första målet och när man inte får det här med flowet. Och jag tycker powerplay, visst det har varit bättre på slutet, men totalt sett så är det ju för dåligt för att det ska ju vara ett av Frölundas adelsmärken. Med där ska man ju vara snudd på bäst i SHL för att vara ett bra lag, och det tycker jag inte man lyckas med. Borgmans skada tror jag har varit ett problem för dem. Jag tror att de kommer att bli betydligt bättre när han kommer tillbaka nu med full kraft, och det ska väl bli intressant att se om han kan bli den här lite X-faktorn då till att Frölunda klättrar lite grann i tabellen, för det är klart det är väl ett jätteflopp att de ligger där de ligger så här långt. Jag tror att de flesta tippar dem topp 4 inför serien.
Statistik kan ju vara, vad var det någon politiker sa, att det kan vara en förbannad lögn eller något helt otroligt bra att luta sig mot. Det kan ni väl gå samman i små grupper där ni lyssnar på det här och funderar på vad ni tycker om statistik. Men det som är intressant om man kollar på den offensiva statistiken med Frölunda, det är att de är totalt bäst eller sämst, beror på när man ser det, på det som kallas för missed shots, alltså skott som är blockerade eller skott som går utanför. Man har 536 skott under rubriken MS, och det är ju helt otroligt. Alltså det finns inget lag som har över 500 ens. Man har 60 skott mer än det lag som ligger tvåa, Skellefteå, i den här formen. Och det gör ju att man kan inte bara möta lag som är bra att försvara sig. Jag skulle också säga att det handlar om att man får inte iväg skotten vid rätt tillfällen, och man saknar kanske en skicklighet eller en kyla i skottögonblicket.
Mm. Frölunda har ju liksom varit högkorselag under alla år och inte fått något bra betalt för, och det är samma sak i år lite grann, att man skickar puckar liksom, men det är dåligt, det är mycket dålig kvalitet på mycket av det, och det blir ett jobbigt sätt att spela, tycker jag. Det blir ett ganska endimensionellt sätt att spela, och jag får ingen puls av det.
Tror ni, finns det någon som helst liksom typ sanning i att Roger Rönnberg sitter liksom löst, eller är det bara rykten som späs på?
Det jag skulle gissa, det är om han känner själv. Jag tror att Roger Rönnberg och Frölunda kommer ha ett livstidsförhållande. Mm. Om han känner själv att han inte orkar nå fram, eller att han går stum Man kan ju bli så på jobbet ibland, att man känner sig stum. Då kanske man gör någon förändring och plockar upp någon annan. Men att han finns kvar kanske som någon general manager på något sätt och ändå är med. Jag tror att Roger och Frölunda kommer vara liksom ett för resten av Rogers liv. Han har gjort väldigt mycket bra för den här föreningen också. Men jag tror inte att man sparkar ut honom och slänger bort honom på Avenyn, det tror jag inte.
Ja, jag har jättesvårt att se att man bryter med Rönnberg under en säsong. Jag har jättesvårt att se att han själv skulle känna att han går tom eller att han inte har det som krävs. Det tror jag absolut inte. Och jag har svårt att se om inte Frölunda skulle bli indraget någon typ av kvalstrid. Att det verkligen liksom är kniven mot strupen. Det tror jag inte att det kommer att bli. Och därför så tror jag att man kommer inte skiljas med Roger mitt under en säsong. Det tror jag inte. I så fall är det ett beslut man kommer att ta mellan några säsonger.
Men det är en väldigt intressant vecka nu som kommer. Det här är ju första vattendelen som vi har på säsongen. För nu vi har spelat en tredjedel, det är uppehåll nu. Det blir typ alltid någon förändring, någon stor förändring kommer ske. Så antingen att en spelare skickas, eller att en tränare får lämna, eller att en tränare blir degraderad, eller att en assisterare blir uppflyttat till head coach. Om jag skulle vara hockeysupporter nu så skulle jag trycka på reload på Aftonbladets sajt hela måndagen här. För att jag skulle nästan kunna lova att någon stor grej händer idag.
Och när det gäller tränare som eventuellt får gå eller degraderas, så känns det som att vi nu börjar komma in på de lagen där det kanske där man kanske kan börja fundera över sånt. Eller?
Där det brinner mest, ja.
Där det brinner mest, vi börjar komma ner till botten sexan här. Även om Linköping ligger på åttonde plats i poängsnittstabellen här nu också tillsammans med Frölunda, så jag vet inte, krisstämpeln kanske är lite större där. Men vi går till Linköping, vem vill börja?
Jag kan börja, jag tar den direkt. Jag var ganska elak eller tuff mot Linköping när jag var där och såg dem förlora med 1-6 mot Malmö, var det väl. Riktigt blek insats, man hade svajat en hel del innan det också, så att jag kände verkligen att ser ut så här i tre, jag var, det var fem matcher var det fram till uppehållet då och inte blir bättre, så tror jag att man kommer att göra en förändring på tränarsidan. Även om Claes Östman har kontrakt om det ytterligare 2 år tror jag, efter den här säsongen dessutom. Men jag kände att det var så illa. Sen har man tagit 11 av 15 poäng sedan dess, så det var verkligen svar på tal från Linköping tycker jag. Och nu är det ju definitivt ingen sån oro tror jag att man känner att man behöver göra något sånt, utan man har verkligen lyft sitt spel, framförallt börjat ta mer poäng och fått igång lite fler spelare, sån som Vilmos Gallo som jag såg i den matchen och tänkte, vad har hänt där? Jag tror inte han knappt gjort en poäng då i inledningen av serien. Han var ju lite hypad i Finland och tyckte att han inte fick någon offensiv roll i Luleå och så vidare, och så att han ska vara en producerande spelare och så där. Men nu har ju han blixtra till med 4 mål på de 5 senaste. Brock Little har kommit in och gjort 4 mål på de 5 senaste och sådär. Så att det ser bättre ut för Linköping. Man får tillbaka Oskar Fantenberg som var skadad och så. Så att krisen är inte över, eller faran är inte över så. Men det ser betydligt bättre ut nu än vad det gjorde för 5 matcher sedan.
Jag ska förstärka liksom hyllningen eller håsen eller det speciella med Gallo. Innan han gjorde det här målet mot jag tror det var Leksand för 10 dagar sedan, så hade han 44 mållösa matcher. Och nu har han öst in mål. Och han är ju sådär som behöver komma igång för att Linköping ska få lite djup i sitt anfall. Linköping släpper ju till väldigt mycket. Det är ju ett av de här lagen som är liksom, till skillnad från kanske Växjö och Luleå, att det öser ju bara puckar mot Marcus Högberg. Och han har ju storspelat dem, men man har ju släppt till 545 skott mot sig den här säsongen, och där är man ju etta i den ligan, och det är en liga som man inte vill vara etta i, för det innebär ju att blocken inte funkar eller att man får tillbringa väldigt mycket tid i egen zon.
Och det är ju så också, Linköping släpper ju inte bara till mycket skott, utan man släpper ju även till mycket skott långt in i sektorn där också, så det är klart att det är ju någonting man måste försöka komma till rätta med. Nu är väl Oskar Fantenberg en liten pusselbit för att göra det är väl en av, ja, vi satt ju där i Peking, Thomas, och imponerades över hans defensiva spel under OS-turneringen. Det är klart att som defensiv back så är ju en av seriens absolut bästa. Så att där kommer de ju ha en jätteförstärkning att han är tillbaka.
Och jag bara kan dra en jämförelse eftersom jag har den statistiken uppe på min dator här. Nu skiljer visserligen en match då mellan Luleå och Linköping. Linköping är en match mer spelad, det ska man med. Men Luleå har släppt till 343 skott mot sig och Linköping har släppt till hela 545. Och det är klart att det blir tufft då, och det blir jobbigt att vinna hockeymatcher om man hela tiden får så mycket skott mot sig.
Ja, nej, det är, de behöver hitta ett sätt att minimera både skott totalt och även skott in i det farliga området där. Och, men jag tror att man har lite skön känsla i alla fall i Linköping nu under uppehållet här. För det, jag tyckte det såg riktigt mörkt ut. Och nu fick man med sig det här inför, och det tror jag betyder mycket. Få lite arbetsro. Marcus Ljung kommer kanske tillbaka här efter uppehållet också. Så, där, så att man kan spela med det tilltänkta laget, för det kommer man att behöva, framförallt som jag tycker att många av nyförvärven har floppat. Med Matteau inte minst, men även Tyratti har väl inte varit kommit till riktigt och sådär heller. Så att de behöver få tillbaka dem. De har alla spelare tillgängliga, för annars blir det tunt när man inte har lyckats med nyförvärven heller.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi måste traska vidare till de som är på tionde plats och som vi faktiskt inte har pratat om på länge, känns det som, och det är Brynäs. Ros, vad händer i Brynäs?
Ska jag börja på Brynäs? Ja,
alltså, det kan vara fel.
Nej, jag vet att Abris kommer fylla i med smarta infallsvinklar på Brynäs. Men Brynäs är för mig det här laget som jag vet inte, jag tycker att det är så mycket strul nu. Och nu vill andra målvakten, eller en av de två första målvakterna, Veveleinen, nu vill han lämna, han gått ut och sagt. Jag tycker att det är så mycket strul hela tiden runt Brynäs, och lite små konstiga saker som händer. Och det är ju ett av de här upp- och nerlagen som jag inte riktigt får kräm på vad som inte funkar. Jag såg Johan Larsson i en match här, ja, det var väl i torsdags, då var han helt magisk och lysande. Jag tror han gjorde 3 mål på, det var borta is mot Luleå om jag minns rätt där. Upp och ner, man vet inte vad man har dem. Det kan bli kval för Brynäs, men det kan lika gärna bli en plats på en sjunde eller åttonde plats för dem.
Ja, det är väl en ganska bra summering tycker jag. Det var väl tänkt att vara seriens starkaste målvaktspar, och så har det väl inte riktigt blivit. Inte minst så har väl, man såg väl framför sig kanske en Larmi Adam Åhman matchning typ. Jag tror Larmi att spela 12 och Åhman 7 eller något sånt här. Och liksom där trodde jag väl att man skulle hamna med Lindbäck och Veveleinen också. Det tror jag väl att målvakten också trodde, men sen har det väl blivit, jag vet inte, man har ju hamnat snett där, och att Veveleinen inte stått de här senaste matcherna, allt talar ju för att han kommer inte vara kvar efter uppehållet när de börjar, annars hade han fått spela betydligt mer här tror jag i avslutningen här, utan så att målvaktsspelet, försvarsspelet har ju inte fungerat. Sen hade man ju en bra period där innan Anton Rödin gick sönder, och jag tycker väl att Brynäs är också sånt här lag som är väldigt beroende av att ha alla friska och hela. Det var både Rödin och Bertilsson borta här sista matcherna före uppehållet, och jag tycker att det blir kännbart. Inte minst Rödin är ju en sån där hackkyckling som alla tycker är helt värdelös och dålig kapten och allt vad det är, men när han inte är med så tycker jag att det märks, eller alla, jag säger Brynäs fansen nu ska jag säga, tycker det. Han har ju lite så här vågdelare där, men jag har ju alltid tyckt att han bidrar väldigt mycket offensivt, och jag tycker att det har märks nu också när han har varit borta de här 5-6 matcherna, att man blir tunnare. Jag håller med, de kan bli indraget i en kvalstrid, och de kan bli 8-9, någonting sånt. Det är väl det jag känner där. De är svårlästa. Jag tycker de har så pass många ändå meriterade, etablerade spelare, så att jag skulle ändå bli förvånad om de inte klarar att undvika 13-14. Men det är som sagt otroligt tajt där nere. Så vi får ju se vad Brynäs kan prestera här efter. Men det är en tunn trupp också tycker jag.
Vem skulle du helst ta med dig till en öde ö då? Sklenischka eller Podas?
Ja, jag tycker att Podas har ett större register, det måste jag säga. Sen har ju Sklenicka varit bra, men jag tycker att Podas, alltså offensiv uppsida är ju högre. Så att för mig är det ju liksom, tycker jag att Lennström och Podas är i en klass för sig när det gäller backspelet, även om Anton Lindholm har varit bra. Sen kommer väl Sklenicka strax efter det. Han har varit, det var en positiv överraskning, absolut. Men för mig är det en tvåvägsback som har fått ganska bra utdelning på produktionen så här långt. Men det är fler som behöver kliva fram där. De har väl lite så här Timmarsson och Palve också, framförallt Palve. Det är ju skickliga offensiva spelare, men det händer ju för sällan liksom, alltså, de är med och bidrar, tyvärr, för Brynäs del.
Vi tar oss ner ett snäpp till Malmö som hittar på 11:e plats i poängsnittstabellen. Jag vet, där har vi också varit så. Först gick de upp och sen ner och sen att det går väldigt mycket fram och tillbaka där. Hur går tankarna kring Malmö?
Lite svåranalyserat lag tycker jag, Malmö. Jag tycker att de har någonting. Jag tycker ändå att man hittar liksom ett sätt att jag är lite förvånad att de inte har tagit fler poäng. Jag tippade dem på kvalplats, så att så sätter det inte det. Men när jag sett dem och det jag ser, så tycker jag ändå att de har förtjänat lite mer. Skapar ju mycket framåt. Jag tror man skjuter mest av alla tillsammans med Leksand och Skellefteå och Frölunda liksom. Så att det händer ju grejer när de är inne. Så de har varit jättebra på bortaplan. 5 segrar på 6 matcher. Men däremot helt uselt då hemma. De har spelat mycket hemma också. De har tagit 1-3 poängare på 10 hemmamatcher. Så att det är ju... Vill man koka ner det, så hemmaspelet har ju varit ett jätteproblem för dem.
Sen är det väl så att det är västerholmarna som fortfarande dominerar i poängligan, i interna poängligan i Malmö. Och jag tycker inte, de är jättebra hockeyspelare, men de är inte de som ska driva och köra Malmö. Man måste hitta en första kedja som är vassare än västerholmarna. Och det har man inte gjort hittills, och det är ju ett problem för Malmö. Carl Söderberg, 7 poäng på 16 matcher hittills. Man måste hitta några som kliver fram och är bättre än västerholmarna.
Ja, jag håller. Det finns definitivt en poäng där. Och Söderberg har ju varit omdiskuterad, och han har väl inte haft de roligaste kedjekompisarna heller. Så där, med inget ont om Marcus Sylvegård, och det har varit Barnekov och varit där och Boma har ju spelat och sådär. Men det är klart, de har inte fått någon stäm på första kedjan. Så är det. Sen har man en stark central linje normalt sett. Men jag tycker att man har en av seriens bästa centeruppställningar där med Söderberg, Händemark, Västerholm och inte minst Kristoffer Forsberg som jag tycker gör ett jättejobb i det tysta. Så att man har det, men man har lite svårt att få ihop en vass första och även en vass andra kedja där. Det är ju Västerholm, och de är ju i första hand en tredje kedja, och de leder poängligan. Så att det är lite grann där det glappar för dem.
Delat med Malmö har vi Rögle som också ligger på plats 11 i poängsnittstabellen. Har vi också varit inne på en del innan att det börjar knaka lite där. Hur går tankarna där?
Jag har sett dem förlora väldigt många jämna matcher den här säsongen. Jag vet inte om de är det laget tillsammans med kanske Leksand som jag sett mest. Tycker de har lite otur i matcherna. Nu vann de väl med uddamålet sist här mot Brynäs. Men det finns ju en statistik också som de leder helt otroligt. De har skjutit flest skott i målramen den här säsongen. Jag tror det är 14 eller 16 stycken. Och det är väl också att någon millimeter åt sidan. Ja, så 16 skott har de skjutit i målramen. Någon millimeter åt sidan så kanske hälften har gått in. Då hade man gjort kanske 8 mål mer, och då kanske man har vunnit 2 matcher till och haft 6 poäng till och så vidare. Liksom sådär. Så att jag, små marginaler. Jag har sagt det tidigare, jag tycker att lagbygget är fel med för unga matcher. Nu har man värvat på sig lite NHL-rutin här under helgen på backsidan. Vi får se om det blir en skillnad. Det är inte så lätt att bara bygga om ett lag. Vi har väl fler lag som vi ska prata om som försöker göra total makeover här. Jag tror inte, eller jag kan garantera att Rögle inte vinner SM-guld den här säsongen.
Nej, det är väl tabellmässigt så är det ju säsongens besvikelse. Definitivt. Vi har väl tippat Rögle högre upp än så. Jag håller väl med. Jag tycker också att lagbygget, jag trodde att Rögle skulle fylla på med någon spelare till här i augusti, senast i september. Det hände ju inte. Nu har man ju Ja, man fick ju in Linus Sandin ska vi säga. Men det var ju lite senare och nu har man även fyllt på med Lukas Klok då. Får vi se om det är en klok värvning eller inte. jag vet ju att Rögle har letat mycket efter en högerfattad back. Nu blev det en vänsterfattad back och det säger väl lite att marknaden är väl inte sån att man kan välja exakt det man vill ha. Jag tror att det var bra och bredda, eller ett måste att bredda backsidan. Jag tycker centersidan också har varit ett jätteproblem. Jag vet inte. Där behöver man ju definitivt försöka hitta någon center. Jag tycker inte att det finns någon. Det är få naturliga centrar egentligen som man flyttar in Tembelin. Jag tycker att han är bättre som ytterforward på att gå in och spela center och sådär. Så att Kasper har ju dragit jättejobb, Marco Kasper är unga där. Men totalt sett så spelmässigt det har inte varit någon katastrof för Rögle. Man har förlorat, som Thomas in på, förlorat många jämna matcher. Det man har varit bra på tidigare år lite grann och vinna de här jämna matcherna. Så det är ganska så här små. Men jag tror också att bristen på kvalitet lite grann är det som har straffat Rögle. Att man inte har lyckats vinna de här jämna matcherna. För när det ska avgöras så behöver du ha de här riktiga kvalitetsspelarna. Där tycker jag att Rögle har blivit lite utarmat till den här säsongen faktiskt.
Och jag pratade med några scouter innan om de har ju så lika namn där. De har en Adam Engström och en Adam Edström i laget, en i back och en i forward. Men där har ju scouterna har ju hyllat båda de här killarna. Men när de är i Rögle nu, det händer ju inte så mycket runt om, alltså. Ja, Engström syns väl kanske mest nästan i utvisningsstatistiken också. Och sådär. Så att de har mycket, vad man kallar för projekt, alltså utbildningsprojekt. Men sen är frågan om det är det mest smarta när man ska bygga ett vinnande SHL-lag.
Det ska väl inte vara för svart heller, för jag Rögle har gjort det bra. Jag senare jobbat på ungefär samma sätt och gjort det väldigt bra. Så det är lätt nu att stå och peka och säga att det är liksom fel allting och man ligger där man ligger. Jag tror att man kommer att klättra i tabellen. Och bli bättre. Sen kanske man inte når hela vägen. Jag tror också att man kommer att, vad jag förstår, kär man ut och är ganska offensiv också på att hitta en center, är beredd och pengarna finns där och sådär. Så att jag tror att får in en bra center där också, så tror jag att det kommer att börja hända saker runt Rögle här framöver.
Om vi går in på näst sist i tabellen, det vill säga kvalplatserna här, så har vi Oskarshamn. Vad säger vi om Oskarshamn?
Ja, alltså, man vill ju gärna hylla dem. Nu ser det väl ut som du säger att den här säsongen är de ju tabellmässigt inte lika framåt som de har varit kanske förra året och för två år sedan. Men de har ju, det som är så oerhört intressant med dem, att de har ju den här som alla tror jag älskar, Patrik Karlskvist i laget som har gjort 11 mål på 16 matcher och är den här rekordmagasinet Storrunt, kommer från Hockeyallsvenskan, ingen tror på honom. Och så går han fram och kanske kommer vinna målligan i hela SHL den här säsongen. Man gillar ju sånt där och tycker att det är trevligt. Men någonting har skett då Oskarshamn det här året, man får inte riktigt ihop det. Alla har bara väntat också på att det här ska komma för Oskarshamn. Det vill säga att man tror inte att Oskarshamn över tid klarar av att vara ett allsvensk organisation och lag. Och nu blir det en utmaning att hålla i det här. Att se till att man klarar av och ta kanske 1,20 poäng i snitt resterande matcherna för att slippa ett kval. Men som det ser ut nu så får jag en känsla av att Oskarshamn inte, och kanske Karlqvist kan ju inte orka producera som han gjort hittills. Det är ju en utopi. Och det är frågan om vilka då andra som ska kliva fram och leverera i högsta ligan.
Oskarshamns stora problem är att man släpper in för mycket mål. Man är ju ett av seriens målgladaste lag. Jag tror bara det är Skellefteå som har högre målsnitt än Oskarshamn. Man har seriens, skulle jag nog vilja säga, bästa första kedja med Suomela, Karlqvist och Oksanen där. Jag vet inte vad de är uppe i nu, men det är väl en 50, dryga 50 poäng, nästan 60 poäng tillsammans de där tre. Så att det är ju, så att det kan jag väl vända till något positivt. Det är klart att backsidan var jag jättekritisk till förra säsongen och tänkte att det här kommer bara inte att gå. Men det fick man ihop på ett jättebra sätt. Nu har man väl blivit lite mer avslöjad. Målvaktsspelet har inte varit på topp. Jag tror att man skulle behöva få in en bra back där. Den här Joso Rikola då, som har ju inte riktigt levt upp till förväntningarna där. Jag tror att man skulle behöva in en ganska bastant pjäs där. Och jag tror nog att Oskarshamn tittar en del på det också. Så att jag jag kan väl se att det kanske är lättare på något sätt ändå styra upp den defensiven. De har ändå produktion, de har ett bra powerplay, de har bra första kedja, de har ja, men lite det här som vi har efterlyst på andra lag då, att en bra första kedja till exempel. Så att jag, det är klart att det är lite Oskarshamn är lite i riskzonen med tanke på att man har haft sådana rivstarter tidigare och nu ligger man på en kvalplats så det kan liksom komma lite mer stressinsmygande, men det finns nog, jag tycker inte att det ser nattsvart ut där.
Men vilket lag tror du hamnar i kval då, om jag säger så då?
Jag har ju tippat Malmö och Oskarshamn, så det lär jag ju stå fast vid. Sen är jag ju inte alls säker på att HV klarar att klättra sig ur den gropen.
Nej,
och gräva
för sig själv. Vi kommer väl in på HV nu.
Kan ju inte börja ändra efter 18 omgångar. Utan men jag har ju sagt Oskarshamn och Malmö då. Men jag trodde inte att Somel exempelvis skulle vara så himla bra som man har varit.
Mm. Vi gör som Ros säger, vi kommer väl in på HV71 nu, för det gör vi faktiskt. Där ser det ju desto mer nattsvart ut kanske.
Vi skulle kunna ha pratat ett helt program, 60 minuter, om HV71. Det finns ju en klassisk ramsa som många supporter, föreningar och ståplats brukar använda sig av. Och det är ju det här, sämre än Väsby. Ja, ni är sämre än Väsby. För Väsby har ju liksom rekordet i att göra en rekorddålig säsong i högsta serien. Nu är ju inte HV71 sämre än Väsby, men man har alltså en seger. En ynka seger, alltså tre poängare på de 16 första matcherna i SHL. Och det är för mig helt otroligt. Och det måste vara så jobbigt för de som är inblandade här att försöka lösa det här. Jag vet om att de kommer göra allt. De kommer göra en total makeover, för att pengar finns det. Det är inga problem. Man vet också om att man var i det här läget för 2 år sedan. Och ja, man agerade, men direkt inte. Men nu kommer man tokagera, så man kommer göra allting. Men största problemet som jag ser är att de har ju bara gjort 2 mål per match, och då är det väl i snitt, och då är det väldigt svårt att vinna hockeymatcher. Sen så har de fått en stress och press i laget som är ohälsosamt, och då håller man lite hårdare i klubban än man vanligtvis gör, och då, det går inte, då förlorar man den här matchen i lördags, leder med 2-1, förlorar med 2-3 i sista perioden. Katastrof.
Nej, men det är väl en trupp som har blivit rejält genomskådad, kan man säga, att det inte håller på SHL-nivå. Vi har ju liksom väldigt få av nyförvärven egentligen som har producerat. Fredrik Forsberg leder ju poängligan i överlägsen stil med 13 poäng, och sen är det 8 poäng på André Petersson som är tvåa. Men sen ligger det ju en hel del namn där som man hade hoppats betydligt mer av, och där har väl både HV och många av oss journalister också överskattat vad spelare som Bödker och Mile och de här kan göra på SHL-nivå. Så att jag hade inte tippat HV speciellt högt, men jag kan erkänna att jag drogs med lite grann och skickade upp dem någon placering till med tanke på försäsongen och lite sådana saker, och att väldigt många tokhyllade dem. Så att jag trodde det skulle bli en tuff säsong för HV. Att det skulle bli så här tufft trodde jag kanske inte då, jag vet inte, det här med att bygga om lag, det är väl också, har ju visat sig att det inte är så himla lätt. Alltså. Och framförallt kanske inte den här tiden när det är så många. Vi har ju gått igenom den här genomgången vi har haft, så har vi väl nämnt på åtminstone hälften av lagen att de tokletar efter de spelare med. Och väljer man att gå till topplag eller väljer man att gå till ett lag som ligger sist i serien om man är en etablerad spelare, det gör ju också ännu tuffare för HV. Då är det oftast pengar man kan locka med, och den brukar ju inte bli så bra heller. Så de har en jättetuff uppgift framför sig här, och det blir väl intressant också att se hur tålamodet är med Tommy Samuelsson där.
Ska du precis komma till det? Vi har ju frågat innan, jag är trött på frågan egentligen, men hur säkert sitter han liksom?
Jag mässade med lite HV-folk igår och frågade om det kommer hända någonting, och jag fick nej svar från alla de som jag mässat till. Nu är det ju så att det är så man jobbar. Man säger ju inte ja förrän det liksom, ja, är helt klart.
Nej,
det är måndag idag. Jag tror att HV kommer göra en förändring på tränarsidan. Om vi tittar på förra säsongen. Färjestad bytte ut Thomas Metell. Fick en stor förändring. En positiv förändring. Man kan inte få så mycket mer negativ förändring, så man måste göra allting. som ett krislag, och då ingår det faktiskt att man gör en förändring i båset på något sätt. Vi har Johan Lundskog som är ledare nu på marknaden, vi har Johan Garpenlöv som är ledare på marknaden, vi har Ulf Dahlén som är ledare på marknaden. Det finns ju en del intressanta tränarnamn där ute som Kent Norberg kanske kan ringa till, för att ofta så kanske man behöver få in, och det är ju så elakt och det är så töntigt mot Thomas Samuelsson att säga så här, men man kanske behöver få in en ny röst, någon som kommer in och drar ett skämt och får det att bli lite mer avslappnat i omklädningsrummet.
Ja, alltså det man tror jag vrider och vänder på när man, om man ska byta tränare, det är väl, finns det något alternativ som är bättre än det vi har? Och som vi vet så är det ju väldigt sällan som det liksom finns lediga toppnamn på marknaden. Det var ett undantag förra året när Mitell blev ledig där och Färjestad tog honom. Nu är ju
men visste du och jag att Mitell var ett toppnamn då för ett halvår sedan eller 8 månader?
Han hade ju väldigt, väldigt bra rykte runt sig. Alltså det måste man ändå säga. Alla jag har pratat med har ju liksom hyllat honom. Man har
aldrig tränat SHL.
Nej, men det var ett väldigt spännande och intressant namn också. Det är samma med Johan Lundskog. Vet vi att han är bra?
Nej, det vet vi inte.
Men det känns väldigt lockande, kan jag tro, för en klubb som HV. Det känns som att det är ett ungt, intressant namn som ändå har gjort en imponerande resa, eller man vill ändå säga, i Schweiz där, även om han fick sparken nu i Bern, men han har ju varit ganska...
Ja, han var assisterande i Frölunda också tidigare.
Ja, precis. En kort period där, bara 1 år va? Tror jag, var det 2 år kanske. Det är väl klart att för mig och det man har hört runt Lundskog så känns han ju intressant, och jag skulle vara jätteförvånad om inte Kent Norberg sonderar terrängen med honom och kollar lite grann hur han känner runt det här, och jag blir inte ett dugg förvånad om han står i HVs bås under säsongen redan.
Vi måste runda av nu faktiskt. Nu står de och knackar på dörren här i studion, så jag tvivlar inte på att vi kommer återkomma till HV dock. Det känns som att det finns mycket mer att snacka om där och kommer nog fortsätta att finnas under säsongens gång. En sista innan vi stänger ner. Vad tror ni? Vi pratade lite innan om att det är nu det kommer börja hända grejer liksom, tränarmässigt, spelarmässigt under det här uppehållet. Vad tror ni kommer ske? Är det ett tränarbyte i HV som kommer vara den stora grejen, eller kommer det något annat?
Ja, jag skulle bli förvånad om inte vi får ett tränarbyte den här veckan. Jag säger inte att det är kanske just i HV, men jag tror att det kommer bli någon förändring den här veckan. Jag vet inte hur Malmö resonerar heller riktigt. HV ligger pyrt till. Jag vet inte exakt hur deras uppehåll ser ut. Jag såg att det var ganska många SHL-spelare nu, alltså de är lediga så länge, de som inte är med i landslaget i alla fall, som har valt att åka utomlands. Så jag får en känsla att många SHL-klubbar stängt ner verksamheten kanske fram till torsdag och får en återsamling. Och då har man ju några dagar på sig nu att diskutera och fundera. Och sen när man drar igång träningen igen, om man vill ha en ny tränare och en ny rast på plats, så är det ett ypperligt tillfälle att ha det där då.
Ja, nej, det kommer nog att hända en hel del på spelarsidan, tror jag också, framförallt. Därför kommer det att bli mycket sådana som Veveleinen kommer nog att försvinna. Petrus Palm tror jag också kommer att Örebro hitta en lösning med. Spelare på väg in, Max Verino, låter ju väldigt mycket som att det är på gång.
Han var ju, jag ska fylla på, han var petad i natt där då för San Jose. Så att hans sug efter att spela hockeyen borde bli så stor så att han, ja, inte ger upp, men att väljer att tänka om lite.
Och det verkar som att många klubbar har mycket pengar ändå att handla för. Det är inte det som är problemet. Jag tror publiksiffrorna har varit överförväntade den här säsongen. De har kanske fått lite mer ordning på elpriser och hitta avtal och sådär. Så att det känns som att det är... De är ute med ganska stora pengasäckar, det Thomas och jag hör, så är man beredd att betala väldigt mycket om rätt namn dyker upp.
Om vi ska prata elpriser så sitter de och pris och pratar om det på tvn framför mig. Och det är ju milda temperaturer för våra november och det är blåsigt, så att jag tror inte kilowattpriset blir så farligt framöver.
Fan, du multitaskar alltså. Du kan hänga med elpriserna och hockeybåda samtidigt. Ja, det är imponerad. Grymt.
Ja. Ja, och det tar jag som ett tecken på att det är dags att stänga ner för idag. Tack Thomas Roos, tack Hans Abrahamsson för att ni var med. Tack till alla er som har lyssnat, och sen så hörs vi igen om ett tag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.